Så. Sitter där. Jag sitter här. Ska bara möblera om lite smått här. Ja, det här blir lätt, ska du se.
Har jag förstört för
dig? Nej. Det blir mer spännande då.
Okay.
Det här, det är så det funkar. Det här är ett roligt ställe du har kommit till, förstår du.
Jag har blivit av med studion där nere.
Nej, den finns den. Men jag håller på nämligen att experimentera lite med nya... med nya grejer. Jag ska förklara det sen, ska du få se. Det kan vara en bra erfarenhet här. Ska du få den äran att ställa in kameran på mig? Du ska inte kunna ta, du ser det handtaget där på det här kamerastativet där som nära dig.
Ja.
Kan du bara vrida det åt sidan så kör kameran lite åt det här hållet. Sidan bara lite. Japp, fortsätt lite. Där, stopp. Nej, det var för mycket. Där bra. Superduper. Och så, varsågod och sitt.
Jag ska bara stoppljudet på min telefon.
Man får vara beredd på det mesta när man kommer hit, förstår han. Jag har äntligen fått det att fungera. Det var ett riktigt jobb alltså. Speciellt audio kan bli så. Du vet, som du har de här problemen med brus och brum och sånt där. Jordfel och grejer. Så, ja, men nu tror jag fått det att funka. Så att om du... Jag kan i alla fall dela med mig lite av att hur man... Om man verkligen får det att funka. Hur man kan göra. Varsågod och sitta. Du får ta den fina mikrofonen. Och får hedersplatsen. Ska vi se. Oj, oj, oj. Titta här, jag har en bildswitch. Så. Japp, jag satt ungefär. Om du inte lutar dig bakåt utan sitter ungefär som jag gör så här. Mm. Då får du skärpa på ansiktet. För jag har väldigt litet skärpedjup. Så, japp, nu är vi igång. Titta här, då klickar man bara på start recording. Så nu är vi igång här.
Mm.
Ja, okay. Så, japp.
Ja. Det var här igen.
Var... Så vad alltså vad som hände här nu alldeles oförhappandes var att denna herre som får presentera sig själv dök upp.
Ja, jag heter Ajit Das eller Willy Pfentner om man hellre vill kalla mig det.
Och ni känner naturligtvis igen honom från Radha Krishna, en av, kan man säga, pionjärerna och grundarna av Radha Krishna. Men också av grundarna av Krishna-rörelsen i hela Sverige. Och det ska jag måste komma på att tacka dig och vägen för det. För att det är faktiskt ni som har gjort att vi kunde komma i kontakt med alltihop där. Annars har man liksom inte haft en aning om det. Det har ju hjälpt en del här i livet. Det här med Krishna-vetande.
Jag vet inte hur många gånger ni har tackat. Du har tackat.
Jag har nog, jag tror inte jag har gjort det. Nej, jag har inte gjort det. Jag har glömt det faktiskt.
Okej.
Men alltså vad jag sitter och pratar om idag, det är lite så här. Jag pratar om hur man, när man kom dit, när vi kom till Korsnäs där och så vidare, hur man kan ta till sig någonting sånt här, så lite som en religion så där, att man går, nu ska jag göra rätt grejer, jag ska lära mig en rätt filosofi, absoluta sanningen, ni vet, allt det här, jag ska se rätt och så vidare. Så har man liksom, ja, och sen är det klart. Men att det sen kan bli lite som att sen upprepar man liksom bara samma sak varje dag som en rutin, va? Ja. Men att jag upplever nu mer än någonsin att det här bhakti-vägen, det äventyr varje dag, liksom varje steg. Mm. Och jag tänkte lite att kan man kanske använda det lite som ett test på om man har ett fungerande liv i bhakti eller inte. Om du förstår min fråga där. Jag tänkte om du har någonting att säga.
Jag tänkte precis på de här sakerna lite grann. Åt det här hållet i alla fall, när jag var på väg hit. För att jag har haft lite diskussion med Jan-Olof Bengtsson, som du vet vem det var. Han är ju filosof och personalist, och han var ju väldigt attraherad till Viskon. Och redan då på 70-talet, när det låg på Grevgatan, han blev ju väldigt attraherad till alltihopa. Och framförallt till den här kritiken av materialismen och sådana saker, och Prabhupadas böcker och föredrag. Och det var någonting i stämningen också som var attraktivt. Och det där känner jag igen från mig själv. Alltså när jag bara hörde Krishnamanta första gången, så var på Skalateatern i Stockholm faktiskt, på musikalen Hair, eller Hår. De sjöng ju Mahamantrat där. Och då sa jag, jag måste åka till Indien. Det var bara en slags attraktion där. Och det är därför man kommer först. Alltså man är ju attraherad. Det finns någonting där, någonting som tilltalar en på något sätt som man man kan inte riktigt förklara varför. Och det är inte alla som får den här upplevelsen. Det är vissa, men andra kanske går in i kyrka och blir kristna efter bara på grund av stämningen i kyrkan. Och det där är ju väldigt fascinerande. Och sen får man då hela paketet, så att säga. Och med ritualer och precis som man går in i den här världen då. Och så, ja, för i början är det inte så direkt att man, ja, tror jag på det här, eller tror jag på Krishna, tror jag att det finns en annan värld där Krishna springer omkring med och vaktar korna eller leker med herdeflickorna och sådana saker. Det är ju, attraktionen ligger ju inte direkt på det planet, man frågar sig inte rätt särskilt mycket kanske. Men det är attraktivt. Och när man läser skriften, och framförallt är det väl så att man hittar ett alternativ till det materiella livet, någonting som att göra och så vidare. Och så går man in i den här världen. Och vad är det då? Vad är då syftet med allt det här? Är det att nu har jag fått en religion, nu gör jag de här riterna och håller på så här hela livet, precis som jag sa. eller är det något annat? Eller något djupare, en förändring av medvetandet, alltså på ett djupare plan. Och det är ju det frågan, menar jag, att den här berättelserna och ritualerna, allting är till för att man ska gå, ja, försöka utveckla bhakti helt enkelt. Men det är ju mycket annat också. Alltså man upptäcker ju, man kan inte bara, menar jag, totalt isolera sig in i den här världen. Det kan man ju nu. Alltså det är ju en av instruktionerna, är ju att man egentligen ska man bo i Vrindavan och helt bara umgås med andra Krishna-givna och gå in i den här världen helt och hållet. Men jag tycker det är ganska svårt för oss som lever här ute i ett helt annat land och så vidare. Och då är ju frågan om att inte tappa fokus naturligtvis på vad det är, men det är liksom det är en väg mot en inre omvandling av en själv liksom, som och man kan ta hjälp av ganska mycket där och få utmaningar utifrån på alla möjliga sätt genom att möta andra människor och prata om och saker och ting och vad är det man ska, alltså jag var ju väldigt engagerad själv i religionsdialog i början då på 70-talet och 80-talet framförallt. Och då gäller det ju att lyssna på vad de här andra personerna har att säga och kanske inspireras även av det. Och de har ju en helt annan myt eller berättelse än vad jag har, men det är ju någonting, vi är ändå människor och vi lever i samma värld och våra själar eller atma och jiva hör ihop på något sätt, på något plan. Så att det finns så mycket som bara man liksom vet vad det är som är att jag vill bli Guds tjänare, det, och det är enda syftet med livet, och sen hur vad är det jag ska göra och så, det är ju det. Och det är en fråga som jag ställdes för, ska jag åka framförallt efter min andra skilsmässa, ska jag nu sticka till Indien bara och gå in i det här och det är sen jag ser, eller har jag någon annan uppgift liksom. Och det där måste man måste vara öppen. Öppen hela tiden och vaksam över vad är det Krishna vill för mig liksom. Och då blir det ett äventyr.
Ja, för det är, precis, för det är en livsväg som vi alla vandrar då. Och ibland tror man också att det är bara att göra det som du säger, man tjänar Gud då.
Ja.
Ibland tänker man ska bara jobba hårt för Gud, därför att då alltså det ska ju göras här ute i den här världen, då är det på riktigt så att säga, då blir Gud nöjd med oss.
Ja.
Men jag kommer på mig själv på senare till och med att sitta här och titta på Ganaki och liksom bara, här är vi tillsammans och
ja,
bara umgås med Gud liksom och vara nöjd med det. Och då tänker jag mycket på det som Prabhupada, så han körde ju på där med sina lärare, nu ska jobba och liksom vi ska bygga upp den här rörelsen. Men han sa ju också det att egentligen så är det ju bara att man ska alltid minnas Krishna och aldrig glömma Krishna. Han kallar ju rörelsen för Krishna medvetande så att säga. Va?
Mm, mm.
Så att det är lite, det är därför jag gör de här program lite mer som bara rapporter från
ja.
Man sitter här. Va? Men
ja, och det viktiga är ju att förstå
meditationen. Att
alla gör inte samma sak.
Nej, exakt.
Men just det här att som, ja, det här är ju fantastiskt som du har här, och så det är det här, det är som att vara där i templet.
Ja, faktiskt.
Helt otroligt. Ja. Nej, det är, och jag, det är helt klart, alltså med meditation över Krishna, det, ja. Och sen och jag menar det, och en sak är ju också att jobba för och bygga upp ISKCON, som vissa gör, och sprida det och alltså göra tjänst på det sättet. Men det gäller inte att tappa fokus mot Krishna. Liksom. Ja. Att det är ju Krishna medvetande, Guds medvetande, ja, som det är fråga om.
Och jag tänkte, för jag håller på att skriva den här boken om kosmologin då.
Ja, ja.
Och då handlar det om världsbild som jag ser med. Jag vet, du gillar inte ordet världsbild någon gång när vi pratar, men alltså det här vi har djupt i oss, vad är världen? Och det är inte att man möjligtvis är intresserad av vetenskapen, men man måste ju ha någon slags bas. Och då håller jag på att skriva den mentala världen nu. För jag tänkte, ska vi beskriva universum, får vi ta fysiska universum, hur mycket vet vi om det? Och sen, men hur mycket vet vi om den mentala världen? Och det är rätt intressant alltså, att titta i psykologin och så. Och då kommer det här mycket, just nu är jag inne på det här med viljan, alltså volition på engelska. Som ju, de hade välja problem med de här materialistiska psykologerna. Liksom. Hur kan man förklara att psykiskt skulle påverka det fysiska?
Mm.
Så de så att säga förnekar egentligen mycket att vilja existerar. Så jag håller på och skriver om det nu. Då kom jag med de här tre, Schopenhauer, viljan att leva.
Mm.
Nietzsche, viljan att till makt eller att kontrollera. Eller få, men sen så lade jag till själv där, Bhagavad Gita, viljan att njuta av livet och ha glädje.
Mm.
Brahma, Bhuta, Prasanatma, och sen har man det i Vedanta också, Anandamaya och Vyasa. Att där hittar man ju att det hela går ut på att ha kul, att njuta av livet, eller hur?
Ja.
Och att allting är egentligen Guds, ytterst Guds lekar som vi är delar av. Så ja. Jag kom just på det, att det här viljan till att njuta av livet är ju egentligen vad Bhakti handlar om.
Ja.
Eller? Ja, är jag för positiv? Och
Nej, jag tror att jag sa det, just be happy in Krishna.
Ja.
Så det är ju det. Det är ju att vara lycklig. Liksom. Och må bra liksom. Mår man inte bra, då är det ju något problem någonstans. Alltså Man ska vara lycklig i Krishna kanske och glad. Och jag tror man att det är, ja, följer man det så blir man glad och lycklig. Alltså det är ju det som är, precis, syftet är ju det. Sen är det ju olika grader här vad njutning av livet och glädje av livet att göra. För att man, och de flesta, alltså vissa i materialistisk värld så tror man ju att om jag använder alla andra för min egen njutning så blir jag lyckligast. Liksom.
Ja, jag pratar just om det också.
Ja, precis. Och det är ju fel, för de blir ju inte det. Alltså, man tror det. Det är en slags, och det är det som är illusionen. Liksom. Och då just det här att inse att det är tjänandet, liksom, att vara till för Krishna som gör en lycklig, helt enkelt.
Ja, och det Prabhupada sa då, menar att det här jag kommer för att göra lyckliga, det är ju att ni måste ju lära er hur man blir lycklig på riktigt. Mm. Inte jaga lyckan i den här temporära, drömlika overkligheten. Nej, egentligen.
Nej.
Så att det är ju där det handlar om. Men för jag har tänkt mycket på senare tid om det här med att hur en del tror att när man tar upp andlig liv, då ska man avstå från allt sånt.
Mm.
Eller hur? Då ska man, jag vet inte vad man blir, ja. Vad man blir lycklig på då, att inte liksom njuta av livet längre, eller inte finnas till alls, eller bara bli ett, eller vad det nu är för någonting, eller asket, ja. Då blir man lycklig. Så att det
är två olika, alltså när jag skrev min avhandling om religionsdialog, då gick jag in på olika sätt att vara religiös på, liksom. Och man kan ju skilja tydligt mellan just det med hängivenhet och kärlek och hängivenhet och den motsatta då, som är, eller motsatta och motsatta, det alternativt är försakelse, att dra sig undan, liksom. Och askesen är ju det extrema exempel på det, liksom, och bygger då på föreställningen att varje handling jag gör får en reaktion, och då blir jag bunden här, då blir jag inte lycklig, liksom. Jag måste sluta agera. Jag måste sluta att som jainismen är ju ett yttersta exempel på det. Och då leder ju nästan till extremt till självsvält, liksom, att man blir så, och bara för att då komma till sitt sanna själv, liksom, som då blir man lycklig, liksom. Alltså det är den föreställningen att lyckan finns där, men allting som drar oss till handling och in i karmalopp, det gör en olycklig. Medan då hängivenheten är ju att själva tjänandet och kärleken och sånt ger lycka i sig, liksom. Och en högre lycka till och med, extas.
Ja, sätt. Faktiskt. Ja. Alltså, de ramlar ju omkull och skrattar och gråter samtidigt. Ja, och det liksom, man hör ju sånt. Men alltså just det där, det finns ju det uttrycket varadja, vidja, nidja, bhakti, yoga. Alltså att... Hur uppfattar du det uttrycket? Jag uppfattar lite som att i bhakti yoga så ingår det här med försakelse och kunskap, så att säga, naturligt.
Ja, precis. För att vad man försakar är ju strävan efter sinnes tillfredsställelse. Alltså det är det. Man ska inte jaga sinnes tillfredsställelse, utan lyckan kommer ju inte genom sinnesnjutning, utan det kommer genom att sätta Krishna i centrum, liksom. Då kan man ju njuta av prasadam, till exempel, för att det offras till Krishna. När man gör allting för Krishna, då blir handlingen glädjen kommer och lyckan kommer utan att man eftersträvar den på det sättet, om man säger så. Det är väl så jag har förstått i alla fall.
Alltså,
det är en viss försakelse, men det är en försakelse som en försakelse av själviskheten i det hela.
Exakt. Mm. Och även det här han säger då om att man alltid ska minnas Krishna och aldrig glömma Krishna, att den principen innefattar alla andra principer.
Mm. Mm.
Jag tycker det hänger ihop lite där med varadja, vidja, nidja, bhakti, yoga, att det liksom ingår. Alltså, som du säger, man blir naturligt då försakad från det där materiella sinnesnjutningen, så att säga, för att det är det försakelsen är, eller hur?
Mm, mm.
Och hitta den där riktiga glädjen. Men, för jag har liksom bara fått någon sån här liten, vad ska man säga, glimt ibland när jag har läst hur himla roligt det måste vara i den riktiga världen. Alltså, vad är Kunta och Vrindavan och så vidare. Man läser ju om dem, Krishnas lekar. Och, som du säger, de som kommer dit, de blir bara överväldigade av och glädje. Och Narada Muni mötte Vishnu och hans sinne var som floder som svämmade över. Liksom, visste inte vad han skulle ta sig till. Och, alltså, jag tycker det är ganska viktigt att poängtera det, att det handlar inte bara om regler och principer och liksom att vara riktigt sådär hård och,
nej.
Utan det är en glädjefull väg, och det, jag tänkte det är trevligt så här på våren också att tänka lite så.
Ja, absolut. Alltså, det är ju, jag menar, om man går ut i naturen och ut av det som, ja, som Krishnas värld, Krishnas natur, alltså det, och det är det man kan ju utifrån de här berättelserna då, så kan man liksom omvandla den här världen och se, man ser berg så är det gåvorna berget, så, precis som Chaitanya gjorde, man kanske inte är på hans nivå, men på det sättet, när Chaitanya levde i Puri så var ju havet Jamunafloden och sanddynan var ju gåvorna berget och sådana saker, så att, men det räcker ju att se det som och glädjas åt det liksom i Krishna medveten. Det är ju inte alls något fel. Jag kommer ihåg när jag först gick med i Krishna-rörelsen, då vet jag, det var ju någon fanatisk ledare där, tyckte jag i alla fall, som ledde tempel, och vi hade en sån här folkvagnsbuss som vi skulle åka till olika festivaler och vara med på, alltså, och spela. Men då fanns inga fönster och det var bra, för då kunde man inte njuta av naturen.
Ja, men det var lite sådär ibland. Och jag tror det blir lätt så i religioner. Alltså.
Ja, ja.
Och det är intressant egentligen, men det kan vi hålla på att prata om länge.
Ja. Jo.
Men jag ska bara berätta det att Adjitan, vi skulle egentligen ha lite möte här, och han kom hit, skulle komma klockan 2, men så kom han en kvart tid, och som straff för det så får han sitta här. Men nu tror jag att du har avtjänat den. Kvarten.
Ja,
så att jag vet inte om du har något mer att säga, så kanske vi skulle gå över till det du vill säga.
Nej, det var lite lagom tapasser här. Sacrifice.
Det är försakelse och sånt här. Så i alla fall.
Men som sagt, det ska ju vara njutbart, och det var det ju.
Så i alla fall, vi säger då tack för oss för den här gången, Radio Krishna. Det blev som det blev. Som sagt, det här är lite sådana här veckovisa äventyr som ni får ta del av. Så glöm inte att prenumerera, klicka på like eller dislike. Vad ska man mer göra? Dela. Jag överhuvudtaget tänker mycket på det, att hittar man bra saker på nätet, ska man ju dela det. Alltså, då delar man ju bra grejer. Alltså, det kan ju svämma över hela världen med sånt, istället för att det är massa skräp överallt.
Ja. Det finns ju mycket skräp som helst.
Så tack för oss. Hare Krishna.
Hare
Krishna. Så, nu ska vi se om vi kan lyckas spara. Det var ju bra. Du räddade den här, för att jag kände mig så trött idag. Alltså, jag fick verkligen riktigt och försenad med allting. Liksom, för att jag har så mycket tekniska problem. Nu ska vi bara se om det blir någonting. Alltså, det här setupet jag har nu är jättetrevligt att jobba med. För du kan se till exempel, jag kan bara kolla på filerna direkt här nu. Och nu tog jag faktiskt, det var smart nog att jag spelade in mitt ljud här på min mobil. Så att jag har också bra ljudkvalitet.